إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إسكيدار fortsätta gå igenom boken Usul al-Thalatha. Och förmodligen så blir det här sista lektionen i den här boken. Och vi talade i förra lektionen om vad som hände efter att profeten s.a.w. hade bosatt sig i Medina. Att Allah fullbordade religionen och att profeten s.a.w. dog. Och författaren fortsätter och han säger på arabiska: والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومعجزون بأعمالهم ودليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Och detta på svenska kan översättas till: efter att människorna har dött kommer de att återuppstå. Och beviset för detta är Allahs uttalande: av denna jord har vi skapat er, och till den låter vi er återvända, och ur den ska vi ta ut er ännu en gång. Och Allahs uttalande: Allah har låtit er växa upp som plantor ur jorden, därefter ska han låta er återförenas med den, och han ska återframbringa er ur den. Och efter återuppståndelsen kommer de att ställas till svars och belönas i enlighet med sina gärningar. Beviset för detta är Allahs uttalande: allt som finns i himlarna och jorden tillhör Allah. Det som gör onda gärningar kommer han att straffa i enlighet med deras handlingar och belöna dem som gör gott med det bästa. Och de som förnekar återuppståndelsen har begått kufr. Och beviset på detta är Allahs uttalande: de som förnekar sanningen påstår att de inte ska uppväckas från de döda. Säg: jo, vid min Herre, helt visst ska ni återuppväckas, och efter det kommer ni att informeras om det ni har gjort, och sådant är lätt för Allah. Så här började författaren att tala om vad som händer i nästa liv, då man kommer att återuppstå på domedagen. Och Sheikh Ibn Baz rahimahullah, han säger att om folk dör, då kommer de att återuppstå. Och så nämner han versen där Allah säger att vi har låtit er växa upp som plantor i jorden, och därefter ska han låta er återförenas med jorden, och han ska åter frambringa er ur jorden. Och så nämner han de andra två verserna som författaren också nämnde. Så människor kommer att stå till svars för det de har gjort, och de kommer att få belöning i enlighet med vad de förtjänar på domedagen. De kommer få deras böcker i deras högra händer eller vänstra händer. Den lycklige får sin bok i högra hand och den olycklige får sin bok i vänster hand. Och den lycklige, det är hans vars vågskål kommer att vara tung. Den kommer vara tung med goda gärningar. Och al-kafir är den vars vågskål kommer att vara lätt. Och de som har syndat, de ligger farligt till. För det kan vara så att deras vågskål blir tung på grund av att de har bett om förlåtelse. Att Allah förlåter dem, eller med goda gärningar. Men det kan också vara så att deras vågskål blir lätt och de får gå till elden och straffas i elden så länge som Allah vill. Och sen tas de ut och får tas in i paradiset, eftersom att de här människorna dog som muslimer. Och som ni vet så finns det ingen människa som är muslim som kommer vara i elden i all evighet, utan alla muslimer kommer att få gå till paradiset. Så sheikhen, han säger, det är en plikt för varje muslim att vara på sin vakt och inte synda, och att ständigt be Allah om förlåtelse, och att vara stadfast på den här religionen. För man vet inte när döden hinner i fatten. Så därför måste muslimen ta saker och ting på allvar. Och han måste sträva och kriga mot sitt onda ego. Tills det att han blir rak och fast på den här religionen, på sanningen. Han måste ständigt göra en uppriktig tauba till Allah för alla synder. Tills det att döden kommer till honom och han gör goda gärningar. Att han är stadfast på religionen så att han får framgång och lycka och räddning på domedagen. Och vi tänkte nämna lite från vad de andra lärda säger här. Så författaren säger att när folk dör så kommer de att återuppstå på domedagen. Och bland dessa människor är också profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han dog och han kommer också att återuppstå. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han är också den första som jorden kommer att öppna sig för på domedagen. Den första människan som kommer att återuppstå. Och författaren, han nämnde ju bevis på att folk kommer att återuppstå på domedagen. Och han nämnde att den som förnekar det här, han är inte muslim. Eftersom att tron på nästa liv är en av pelarnas, en av trons pelare. Och Sheikh Fawzan, han nämner också att det finns även bevis för det här som är logiska, som också nämns i Koranen. Och det är att den Allah som skapade skapelsen första gången från ingenting, ska han inte kunna skapa om den igen? Och de säger här att göra om någonting är lättare än att göra det från ingenting. Att göra om någonting är lättare än att göra någonting från ingenting. För när Allah skapade oss från början så fanns det ingenting alls i första början. Och nu kommer han låta oss återuppstå från jorden. Som Allah säger: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Att det var han som skapade er första gången. Och det är han som kommer att återuppliva er. Och det här är lättare för honom. Och Och enbart de högsta egenskaperna kan tillskrivas honom i himlarna och på jorden. Han är den allsmäktige och den vise. Och Sheikhen nämner också att ett exempel på det här är något som vi själva kan se i vårt vardagliga liv. Kolla på jorden när den är som död. Den är helt bar. Det finns ingen som helst grönska på jorden på grund av torka eller vinter eller någonting. Vad händer? Det faller ner regn. Och sen så blir det grönt och det blir liv igen efter det att jorden varit som död. Och han säger samma sak med människan. På domedagen kommer Allah att sända ner ett regn som kommer vara av något slags tjockt, kletigt, kletig vätska. Och människan kommer att växa upp från jorden. Kroppen kommer bli komplett och fullständig. Och sen kommer själen att komma tillbaka in i kroppen. Och sen kommer människan att stå till svars. Och ett annat logiskt bevis är att om det inte skulle finnas en återuppståndelse och ett liv efter döden, då skulle hela det här livet vara förgäves. Alltså Allah skulle ha skapat oss utan någon mening. Låta människorna vara här. Och de som gör bra saker och goda gärningar hela livet skulle bara dö utan att få någon belöning. Och de som gör dåliga gärningar, mördar och gör mycket andra dumma saker skulle bara dö och sen skulle det vara slut. Och det här är inte rättvist. Och Allah som är rättvisande, det mest rättvisa, har bestämt att det måste finnas ett liv efter detta där folk ska få deras belöning. Och det här visar också Allahs totala rättvisa, hans makt och hans kunskap. Att människan kommer att återuppstå. Så det är ett måste att tro på domedagen. Och att människor kommer att belönas med paradiset eller helvetet. Och det här är någonting som alla religioner tror på. Alltså judarna och kristna tror på detta. Och det är typ bara ateisterna som förnekar det här. Och Sheikh Fawzan, han säger att muslimerna på domedagen är tre stycken kategorier. De första är de som får gå in i paradiset utan räkenskap. Utan att straffas. Som det har nämnts i hadithen, att det finns 70 000 från den här umman som kommer gå in i paradiset utan räkenskap. Utan straff. Och det är de som inte tror på skrock. Och det är de som inte ber folk att göra ruqya på dem, att läsa Koran på dem när de är sjuka. Och det är de som inte använder el-kay, som är att man bränner vissa kroppsdelar för att få bort en smärta i kroppen, som är ett slags medicin, ett sätt att bota sig på. Och det är de som förlitar sig på Allah. Det som uppfyller de här egenskaperna blir inshallah och tala bland de 70 000 som får gå in i paradiset utan räkenskap. Och den andra kategorin, det är de som kommer få ett lätt räkenskap. Och det betyder att de kommer få el-arab, som betyder man kommer att säga till dem de saker de har gjort i detta liv. Och man kommer inte att argumentera med dem. Det kommer inte finnas någon munakasha. Alltså personen kommer inte behöva försvara sig eller någonting. Utan man kommer ändå säga det han har gjort. Och denna människa kommer också att vara bland dem som är lyckliga. Som Allah säger: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Att det som får sin bok i höger hand kommer att genomgå ett lätt räkenskap. Och sen kommer han lycklig att återförenas med sin familj. Surat al-Inshiqaq, vers 8-9. Och den tredje kategorin av muslimer, det är de som kommer att gå igenom ett räkneskap där det finns munakasha. Det finns en slags disput, eller de kommer liksom behöva svara på det de har gjort. Och den här människan ligger mycket farligt till. Som det sades i hadithen, man nuqish al-hisab udhib. Att den som får genomgå det här förhöret kommer att straffas. Och vad gäller kuffar, icke-muslimer, så finns det lite olika åsikter. Kommer de att gå igenom ett räkneskap eller inte? Vissa av de lärda säger att de kuffar kommer inte att gå igenom ett räkneskap, eftersom att de har inga goda gärningar, utan de kommer tas direkt till elden. Och vissa ulema säger att nej, de kommer att genomgå ett räkneskap, bara för att de ska få erkänna alla de fel de har gjort. Deras gärningar, deras kuffer, deras förnekelse. Och sen så kommer de att tas till elden. Och sen så fortsätter författaren i nästa stycke, och han säger: Wa arsalallahu jami'a rusul mubashirina wa munzirin. ودليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت ودليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Och detta kan översättas till svenska som: Allah skickade alla sändebud som budbärare av glada nyheter och som varnare. Och beviset för detta är Allahs uttalande. Vi har berättat om sändebuden då de gav glada nyheter och varnade. Detta för att människorna efter att ha hört sändebuden inte ska ha någon ursäkt framför Allah. Allah är allsmäktig och vis. Den första utav sändebuden är Noah alayhi salam, Noah. Och den sista är Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beviset för att den första av dem är Noah är Allahs uttalande: sannoliken har vi uppenbarat för dig så som vi uppenbarat för Noah och profeterna som kom efter honom. Allah har skickat sändebud till alla folk, från Noah till Muhammad sallallahu alaihi wasallam, för att befalla dem att endast dyrka Allah och för att stoppa dem från att dyrka tagut. Och tagut kan översättas till överträdare, eller alltså falska gudar. Och beviset för det här är Allahs uttalande: till varje samfund har vi låtit sända ett sändebud med förkunnelsen att dyrka endast Allah och håll er borta från tagut. Så Allah, han har ålagt alla tjänare att förneka tagut. Och människorna har blivit ålagda att istället tro på Allah. Och Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, han säger i förklaringen på detta: att vårt sändebud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han blev sänd till alla människor och alla jinner. Så som Allah säger: säg folk, jag är ett sändebud till er alla. Surat al-A'raf, vers 158. Och Allah säger: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Att vi har ändå sänt dig till alla människor som är varnare och en som kommer med glada nyheter. Så han, är den sista och sigillet av sändebuden. Och på samma sätt sändes alla sändebud till sina nationer med glada budskap och som varnare. Från den första till den sista. Från Noah, från det att Noah sändes då folk hade begått kyrk. Och det kan ju vara värt att nämna här. Det nämner inte Shekhar, men Shekhar Fawzan nämner det. Att vad var det som hände? Hur uppkom kyrk? Grunden i människan är tawhid. Allah skapade Adam a.s. Och han var muwahhid, monoteist. Han dyrkade endast Allah. Och särskilde Allah i sin tro och i sin dyrkan och med hans namn och attribut. Och på så sätt fortsatte mänskligheten i 10 generationer. Tills det att det fanns vissa rättfärdiga människor på profeten Noahs tid, eller innan honom, precis innan honom, som brukade göra goda gärningar. Och de här människorna, de dog inom loppet av en mycket kort tid. Så folk, de blev mycket ledsna över att de här religiösa människorna hade dött. Och då kom shaitan till dem och sa att ni borde göra bilder eller statyer på dem och sätta dem där ni kan komma ihåg dem. Så folk tänkte att okej, det här är en bra idé. Vi gör det. Så de gjorde dessa statyer och bilder av de här religiösa människorna för att komma ihåg dem. Och för att själva bli uppmuntrade till att göra goda gärningar. Och vad hände sen? Shaitan, han väntade tills det att de här människorna dog. Och tills det att de lärda dog. Så kom han till deras barn. Till nästa generation. Och så sa han, era föräldrar brukade dyrka de här statyerna. Brukade be dem om regn om det var torka. Och på så sätt föll mänskligheten in i kyrk för första gången. Och då sände Allah det första av sändebuden som var Noah a.s. Och det här bevisar också hur farligt det är med bilder och med statyer. Att det är som ett medel som leder till kyrk. Som leder till månggudadyrkan. No. Så Shekhen han säger att innan Noah så var det Adam. Han var profet. Och Allah sände honom som profet till hans barn. För att säga till dem att de ändå ska dyrka Allah. Och följa den lag som han hade fått. Alayhisalam. Så de var på den här islam. Och de var raka och fasta på det här. Tills det att folket innan Noah begick kyrk. Så när folk begick kyrk i Noahs folk, då skickade han honom som ett sändebud. Så han är det första av sändebuden. Efter det att folk hade begått kyrk då. Och sen så skickade Allah ett sändebud och en profet, eller sändebud eller profet till varje folk. Till exempel folket av Ad, Allah skickade Hud till dem. Och han skickade Saleh till Thamud. Och han skickade Ibrahim och Lot och Shuaib i den tiden var ganska nära då alla sände dem. Och sen så kom det andra profeter efter dem direkt efter varandra. Bland dem var Musa, Harun, Isa, Ayub, Dawud, Suleiman. Tills det att Allah kom med den sista profeten och sändebudet som var Muhammad alayhi afdalu salatu wassalam. Så han var det sista sigillet av alla profeter. Den bästa av dem, alayhi salatu wassalam. Och Allah säger att de är sändebud som kommer med glada nyheter och de varnar för att folk inte ska ha någon ursäkt framför Allah på domedagen. De kommer med glada nyheter om att de som lyder Allah kommer få gå till paradiset. Och de varnar folk som begår kyrk att de kommer få gå till elden och de kommer få ett fruktansvärt straff om de går emot Allahs beordringar. Och på samma sätt sände han Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So Allah says, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Att vi har sänt dig som ett vittne med glada nyheter och som en varnare. Du kallar till Allah med hans tillåtelse och du är du kallar till Allah enligt hans befallning och du är ett spridande ljus. Alltså det som du kommer med och de befallningarna är ett spridande ljus. Och Allah säger Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Att Muhammad är inte fader till någon av era män. Men han är Allahs sändebud och profeternas sigill. Surat al-Ahzab, vers 40. Vilket bevisar att det finns ingen profet efter honom. Så därför måste alla människor följa honom som lever idag. Och vad gällde människorna innan så var det deras plikt att följa profeten som blev sänd till dem. Och de måste acceptera den vägledningen som de kom med. Och Allah har lovat de människorna som gör det lycka i detta liv och i nästa liv. Men tyvärr så är det så att folk är olydiga mot deras profeter. Går emot deras beordringar och vill inte lyda dem. Som Allah säger, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Att de flesta människor uppnår inte tro hur mycket du än önskar det. Hur mycket du än försöker och strävar så kommer de flesta människorna inte att tro. Så att Josef, vers 103. Och Allah säger وَإِنْ تُطِي أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Att om du lyder de flesta som finns på jorden så kommer de att föra dig bort från Allahs väg. Surat al-An'am, vers 116. Vilket visar att de flesta människorna, de är vilse. Och om man lyder dem, då kommer de föra en bort från sanningen. Och Allah han säger, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشُّكُورِ. Att få av mina slavar är tacksamma. Det är få av mänskligheten som är tacksamma och dyrkar Allah. Surat al-Saba, vers 13. Och Allah säger också, وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسِ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Att Iblis, alltså shaitan, hade rätt i sin tro eller uppfattning om människorna. Och de följde honom allihopa, utom en grupp av de verkliga troende. Så Iblis, han trodde och hans uppfattning var att han skulle vägleda eller vilseleda de flesta från mänskligheten. Och det blev som han trodde. De flesta följde honom. Förutom en liten grupp av de verkliga troende. Och som ni vet, om ni läser Koranen, då alla berättar om profeterna. Hur många berättelser finns det där profeten kommer och säger, tro på Allah, dyrka endast Allah, bli muslimer. Och alla människor säger ja. Vilket fint budskap du har kommit med. Hur många sådana berättelser finns det i Koranen? Ingen. Utan de fick, alla profeter fick kämpa, de fick motstånd. Och de försökte döda dem och så vidare. Tills det att Allah gav dem seger. Därför så sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam i en hadith. Att han såg vad som kommer hända på domedagen. Han sa det kommer en profet. Och han har med sig en liten grupp med människor. Det kommer en profet. Och han har med sig två stycken människor. Och det kommer en profet. Och han har inte med sig någon. Det var ingen som följde den här profeten. Vilket tyder på att folk, som alla säger, de flesta människorna hatar sanningen. Så man ska inte bli liksom förvånad över att folk inte tycker om vad som är rätt. Och att folk lutar sig till vad som är fel. Så är det. Det är så som människan är. Och de har blivit lurade av Iblis. Utan man ska vara bland den gruppen som följer profeterna. Som följer Allahs ljus och den raka vägen. Så varje profet som alla sände, kom med budskapet av tawhid, att särskilja Allah i sin dyrkan. Att särskilja Allah i dyrkan. Att endast dyrka Allah. Att lyda Allah. Att hålla sig borta från kyrk och synder. Som Allah säger: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Att vi har sänt ett sändebud till varje nation med budskapet att dyrka Allah och håll er borta från att ta emot de falska gudarna. I'budullah, lyd Allah och särskilj honom och var rak och fast på hans religion och håll er borta från de falska gudarna. Och ett tagut är allting som dyrkas vid sidan av Allah, som är nöjd med det här. Eller alla som styr med någonting annat än det som Allah har uppenbarat eller kallat till det. Och här börjar författaren att gå igenom det sista i boken, som är just förklaringen av ett tagut. Och vi tänkte läsa här på arabiska, den sista paragrafen. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن دعا شيئا من الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله ودليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم هذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. Detta sista kan översättas till att Ibn al-Qayyim, han sa det: tagut är den som överskrider sina gränser genom att dyrkas, följas eller lydas. Och ett tawagit, plural, är många. De fem största är Iblis, må Allah förbanna honom. Den andra är den som dyrkas och tycker om att dyrkas, alltså istället för Allah. Och den som kallar till att bli dyrkad. Och den fjärde är den som påstår sig ha kunskap om det fördolda. Och den femte är den som styr med någonting annat än det som Allah har uppenbarat. Och beviset för det här är Allahs uttalande: det finns inget tvång i religionen. Sanningen är klart utskild från falskhet. De som förnekar tagut och tror på Allah har sannoliken tagit grepp om det säkraste fästet som inte ger vika. Och det är det här som är betydelsen av la ilaha illallah. Och som det sades i en hadith: islam är huvudet på religionen, bönen är dess stöttpelare och jihad för dess skull är toppen av dess puckel. Och så avslutar han med att säga att Allah vet bäst, och må Allah sända frid och välsignelser över Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och vi läser här vad Sheikh bin Baz rahimahullah säger. Och det vi nu ska tala om är det här ordet att ta rot. Och ta rot betyder att gå över gränsen. Till exempel, gränsen är satt på ett sånt sätt att vi ska dyrka Allah endast. Vi ska endast lyda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så att ta rot är att gå över den här gränsen och dyrka någonting annat än Allah. Och att följa någonting annat eller någon annan än Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så han säger här att ta rot, det är den som har gått över gränsen genom att begå kyrk eller kuffer, eller att han kallar till dessa saker. Och den värsta av dessa tagut, det är Iblis, må Allah förbanna honom. Och på samma sätt, alla människor eller jinner som kallar folk till att de ska dyrka dem som kallar till dyrkandet av sig själva, eller som är nöjd med att någon annan än Allah ska dyrkas. Som till exempel Firaun. Han tyckte om att folk dyrkade honom. Och Nemrod, den här kungen som levde på Ibrahims tid, han sa också att han var Allah och kallade folk till att dyrka honom. Dessa är tagut, eller den som påstår sig känna till det fördolda, som spåmän, siare, trollkarer, vare sig det var innan islam eller efter islam. Dessa är också tagut. Och på samma sätt, de som styr med någon annan lag än det som Allah har sänt ner med flit, de är också tagut. Så allt som går över gränsen och där människan går ut från lydnaden till Allah subhanahu wa ta'ala kallas för tagut. Och så nämner han den här versen: La ikraha fid din qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Att det finns inget tvång i religionen. Den rätta vägen har blivit klart och tydligt skild från den felaktiga. Så han säger här: den rätta vägen är islam och det som har kommit från Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det här har blivit klart och tydligt skilt ifrån al-kufr och villfarelse. Och så säger han: för man yakfur bit-tagut. Så den som förnekar tagut och tror på Allah, han håller fast vid ett fäste som aldrig ger vika. Wallahu samiun alim. Och Allah, han är den allhörande och den allvetande. Så al-kufr bit-tagut, att förneka tagut, betyder att man gör sig själv fri från det. Och att man tror att det är falskt. Att man gör sig själv fri från kyrk och tror att det är falskt. Och sen tror på Allah och endast styrkar honom, att han är den enda sanna guden. Och tror på den lagen som han har sänt ner, den lagen som Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom med. Och att man följer Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det är den här människan som är en troende. Och det är han som håller fast vid det starkaste greppet som finns. Och det är La ilaha illallah. Så den som gör det här kommer att få gå till paradiset, hemmet av lycka, eftersom att han har följt Allahs väg och lydit honom och följt hans lag. Så Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han är det sista av sändebudet, sigillet av sändebuden och profeterna. Och han är profeten till alla människor på jorden, jinner och människor. Så alla måste tro på honom och lyda honom och följa hans lag. Och det är inte tillåtet för någon människa att avvika från hans lag. Och alla tidigare lagar som har sänts ner från Allah är nu upphävda. Och den enda lagen som gäller är den lagen som Muhammed sallallahu alaihi wasallam fick. Så alla människor måste följa honom. Som det sades i hadithen, att vid honom i vars hand min själ vilar, det finns ingen från den här nationen, jude eller kristen, som dör utan att ha trott på det som jag sändes med, förutom att han kommer att gå till elden. Och den är berättad av muslim. Och det finns många hadither som tyder på det här. Så de lärde är överens om att ingen människa har rätt för att avvika från den här vägledningen, från Muhammeds vägledning sallallahu alaihi wasallam. Och den som avviker och inte är muslim, han är en kafir. Och han är absolut inte muslim och kommer att gå till elden. Och sen, ifall det slutar det som sheikhen säger, och vi tänkte nämna kortfattat på tagut. Så som vi sa, tagut är det som dyrkas istället för Allah eller shaitan. Men när vi säger här att det som dyrkas istället för Allah är tagut, då är det jätteviktigt att man lägger till här och den personen är nöjd med det. För till exempel, de kristna dyrkar Jesus. Men han är inte nöjd med det. Han godkänner inte det. Och han kommer att frigöra sig från de här människorna på domedagen. Så han är ingen tagot. Och på samma sätt Mariam a.s. och Uzair, han som judarna dyrkar. De är inte nöjda med det här. Men det finns till exempel sufi-sheikher som kallar folk till att de ska dyrka dem. Och säger att om jag dör så ska du komma till min grav. Och om du kommer till mig så är det precis som att du kommer till mig när jag är levande och så vidare. Jag hör dig och jag ser dig och jag vet inte vad de säger. Och jag kan hjälpa dig. Det här är kyrk. Och den här männen, han är en tagut. Och ett annat fel som också kan räknas som tagut är om man följer ulema i deras fel. Om man vet att det finns en lärd man som har gjort ett grovt fel. Han säger det halal med ränta eller musik. Och du vet att i Koranen och Sunnan så är det klart och tydligt att de här sakerna är haram. Men ändå så väljer du att följa honom. För du vill bara följa dina lustar. Och du vill bara att det ska vara halal. Då har du tagit den här mannen som en tagot. Och det är något mycket farligt. Men att följa en människa i en synd räknas inte som tagot. Utan det som räknas som tagot är om man följer en människa i att han har gjort någonting haram halal. Eller någonting halal haram. Så det här är endast för Allah subhanahu wa ta'ala att göra. Och en jätteviktig punkt här är då han säger att den som inte styr med Allahs lag är också en tagut. Det är en plikt för varje muslim att styra med Allahs lag. Det är en plikt för han som styr landet. Det är en plikt för domaren som jobbar i domstolen, för polisen. Det är en plikt för oss i vårt hem och så vidare. Att vi styr med Allahs lag så mycket vi kan. Och att om vi ska döma i en fråga så försöker vi alltid att döma eller vända oss tillbaka till det som Allah och hans profet har kommit med. Okej? Okay? Och det har företräde framför allting annat. Och här gäller en mycket viktig sak. Och det är det som många människor talar om. De säger Allah, han säger den som inte styr med det som Allah har nedsänt, han är en kafir. I surat al-Ma'ida: "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun." Att de som inte styr med Allahs lag, de är kuffar. Så hur ska vi förstå den här versen? De lärde sig så här att om en människa väljer en annan lag framför Allahs lag och tycker att den är bättre, då är han inte muslim. Eller han tycker att den är lika bra som Allahs lag, då är han inte heller muslim. Eller om han tycker att det är tillåtet att styra med den här lagen, då är han inte heller muslim. Men om personen skulle råka styra med någonting annat än Allahs lag och han vet att det är fel, han vet att den lagen jag måste följa, det är sharia. Till exempel i många muslimska länder, det finns franska lagar och engelska lagar och så vidare. Kanske de vet att det här är fel. Men de säger vi har tryck på oss från Amerika och Frankrike. Vi kan inte ha sharia och så vidare. Om de vet att det är fel och vet att man måste följa sharia, då är de muslimer. Och man kan inte säga att de är kuffar. Så det här är någonting som går tillbaka till personens avsikt. Och det har nämnts från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu att han sa att den som inte styr med Allahs lag, det är kuffar dun al-kuffar. Alltså en mindre typ av otro. Som inte tar människan ut ur islam. Och det som vi sa, så länge personen inte då tror att det är halal eller bättre eller tillåtet eller likadant. Och det här är något jätteviktigt som många muslimer inte har förstått. Och det är att den enda lagen som vi är nöjda med, det är sharia. Och den enda lagen som vi vill ha, det är sharia. Och det är den lagen som skaparen har sänt ner. Och den passar alla människor och alla tider. Och den är perfekt. Och om vi praktiserar sharia kommer det att bli rättvisa på jorden Fattigdom kommer att försvinna och man kommer leva i ett säkert samhälle och alla kommer få dess fulla rättigheter. Och som det nämndes i vissa hadither, att om muslimerna slutar, eller muslimernas ledare inte styr med Allahs lag, så kommer Allah kommer straffa dem med att de kommer börja kriga mot varandra. Och det är precis vad som har hänt idag i den muslimska världen. Kolla de muslimska länderna. De har tagit franska och engelska lagar. Och har de fått någon framgång? Nej. De har fattigdom. Och wallahi, de ligger till och med ännu mer efter än Frankrike och England i dunjamässigt. Så vad har de fått för någonting? Och kolla de länderna som har sharia. De ligger bra till. Vi har själv sett det i Saudiarabien, där folk lever säkert. Folk går ut med kanske 1 miljon. Jag såg själv en man som hade buntar med 1000 lappar i en plastkasse, genomskinlig plastkasse, och går ut från banken. Man är inte rädd för någon. Man låser guldaffärer med hänglås, där det finns ton med guld. Man är inte rädd för någon, för man vet, eller för tjuvar och sånt, för man vet att Allahs lag praktiseras. Så det funkar i alla fall. Och det har funkat om man läser den islamiska historien. I början av islam, på Umar ibn Abdulaziz tid, när folk praktiserade sharia, det var så rättvist att man inte ens hittade någon fattig att skänka pengar till i det arabiska väldet, i det muslimska väldet. Från öst till väst, man hittade ingen fattig att skänka pengar till, för att folk praktiserade sharia. Men om vi är olydiga, så kommer vi få de här straffen som Allah har sänt över umman idag. Så vi ber Allah att han ska vägleda ledarna till att styra med Allahs lag. Och att vi också ska styra med Allahs lag i våra egna liv och i våra egna familjer. För det är lätt att sitta och peka på andra. Men man ska börja med sig själv, som Allah säger: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Att Allah ändrar inte på situationen hos ett folk förrän de ändrar på sig själva. Så det är lätt att sitta och peka på andra, men man ska börja med sig själv. Och man ska börja med sin omgivning och sin familj och så vidare. Och sen så nämnde författaren också att från ett tarot är de som säger att de känner till det fördolda, som till exempel trollkarlar och magiker och så vidare. Och självklart så är det bara Allah som känner till det fördolda och ingen annan. Så den som säger det, han påstår sig vara likgiltig med Allah subhanahu wa ta'ala. Och utan tvekan så är det här en form av otro. Utan den enda som känner till det fördolda är Allah. Men det kan vara så att Allah har uppenbarat och berättat en del av detta fördolda för några av hans profeter, för att det ska vara som ett bevis för dem då de berättar om att si och så kommer ske i framtiden. Så vet man att den här mannen har ändå sagt det här på grund av uppenbarelse. Men den totala kunskapen om det fördolda ligger endast hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så avslutar författaren boken med hadithen att islam, huvudsaken, islam är huvudsaken och dess pelare är bönen. Och toppen på pucken, det är jihad fi sabilillah. Och Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska gynna oss med det vi har sagt. Och ge oss framgång i detta liv och i nästa liv. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.